Reine Brynolfsson läser Alfabethuset av Jussi Adler Olsen i översättning av Britt Borglund och Tore Borglund.
Del 1. Kapitel 1. Vädret var inte det allra bästa. Iskall blåst och usel sikt. Osedvanligt bistert för en engelsk januaridag. De amerikanska besättningarna hade redan suttit på landningsbanorna ett tag då den långa engelsmannen närmade sig. Han var ännu inte helt vaken. Någon bakom den första gruppen reste sig halvvägs och vinkade. Engelsmannen vinkade tillbaks och gäspade högt. Efter lång tid av bara natträder var det svårt att vända på dygnet igen. Det skulle bli en lång dag. Maskinerna längst bort på området började så sakta dra sig mot södra delen av startbanorna. Snart skulle luften fyllas. Stämningen var livfull och tryckande på samma gång. Orden rörande uppdraget hade kommit från generalmajor Louis H. Brereton's kontor i Sunning Hill Park. Han anmodade RAFs högste befälhavare, flygmarskalken Harris, att lämna brittisk assistans. Amerikanerna var fortfarande imponerade över att de brittiska Mosquitos under sina nattliga angrepp mot Berlin hade lyckats avslöja tyskarnas bäst bevarade hemlighet, anläggningarna för V1-bomben i Zeppelin. Att välja ut manskap överlät man till överstelöjtnant Hadley Jones, som i sin tur anförtrodde sin medarbetare, Wing Commander John Wood, det praktiska arbetet. Hans uppgift blev nu att välja ut 12 brittiska besättningar att ingå i den 8:e och 9:e amerikanska luftflottan, 8 instruktörsgrupper och 4 stödbesättningar med speciella observationsuppgifter. För uppgiften hade man utrustat 2-sitsiga jaktplan, P-51D Mustanger, med Meadow-apparater och finkänsliga optiska instrument. Det var bara 2 veckor sedan James Teasdale och Brian Young hade valts ut att bli den första besättning som skulle pröva materiellen under så kallade normala förhållanden. Kort sagt kunde de räkna med att komma i strid igen. Angreppet hade planlagts till den 11 januari 1944. Målet för bombkonvojerna var flygplansfabrikerna i Oschersleben, Braunschweig, Magdeburg och Halberstadt. De hade båda protesterat mot att avbryta julpermissionen. De var fortfarande stridströtta. 14 dagar att sätta sig in i den här djävulsmaskinen, suckade Brian. Jag känner ju inte ett dyft till alla de här apparaterna. Varför bemannar inte onkel Sam själv sin skit? John Wood stod med ryggen mot dem, böjde över sina papper. Därför att de vill ha er. Ja, men det är väl inget argument. Ni kommer att leva upp till amerikanernas förväntningar och slippa levande ifrån det. Kan ni garantera det? Ja. Säg något, James. Brian vände sig mot vännen. James fingrade på halsduken och ryckte på axlarna. Brian satte sig tungt ner. Det var hopplöst. Man hade beräknat att hela operationen skulle ta drygt 6 timmar. Den samlade styrkan på 650 fyrmotoriga bombplan från den 8:e amerikanska luftflottan skulle bomba flygplansfabrikerna under eskort av P-51 långdistansjaktplan. Under angreppet skulle Bryans och James plan lämna formationen. Enligt ihärdiga rykten hade det under de senaste månaderna vid Lauenstein, söder om Dresden, märkts en ökad tillströmning av byggnadshantverkare, ingenjörer och högt specialiserade tekniker, samt en ansenlig mängd polska och sovjetiska slavarbetare. Underrättelsetjänsten hade fått reda på att det byggdes i området, men inte vad. Man befarade att det kunde röra sig om fabriker för framställning av syntetiska drivmedel. Om det vore sant skulle det vara en katastrof. Det skulle kunna ge fart åt de tyska V-bombprojekten. Det var anledningen till att Brian och James hade fått till uppgift att fotografera och kartlägga trakten och järnvägsnätet vid Dresden så noggrant att underrättelsetjänstens uppgifter kunde uppdateras. När de var klara skulle de ansluta sig.